KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Hallå på er och varmt välkommen ska ni vara till Hockeypuls podcast. Jag hoppas att ni har en god känsla inför den kommande helgen och ishockeyn som väntar under denna vår. För nu är det slutspel och det är kvaltider, i alla fall om vi pratar Hockeyallsvenskan 21-22. För nu har grundserien gått i mål och vi vet vilka lag som avancerat till kvartsfinal och vi vet vilka som spelar play-in och att SSK och Troja tvingas spela den där förlorarfinalen som den kommit att kallas. Och det blir fullt fokus på slutspelsträdet i Hockeyallsvenskan i det här avsnittet. För det är så att jag har bjudit in männen med makten. Och då undrar man ju vad jag menar då. Jo, sportcheferna i de tre klubbar som nu kommer få välja kvartsfinalmotstånd. Och det är Johan Hult i HV71, Henrik Gradin, Modo och Torsten Yngvesson, BIK Karlskoga. Och just nu, vid inspelningens tid här, så vet vi inte vilka lag som går från play-in till kvartsfinalpotten, så att säga. Så vi vet inte exakt vilka lag som är tillgängliga för de här tre lagen. Men vi ska prata lite förutsättningar, summera grundserien för de här tre klubbarna och även blicka framåt och kanske prata lite personligt på de här tre herrarna också. Det är upplägget för detta avsnitt som vi sjunger in helgen med och vi börjar väl med att lyssna till den här sportchefen. Och först ut är Torsten Yngvesson, klubb- och sportchef i BIK Karlskoga och i vissa forum även kallad Mr. Hockeyallsvenskan. Och då är man ju lite nyfiken på vad du känner för det epitetet, Torsten.
Ja, det är väl något man kan vara stolt över. Hockeyallsvenskan är ju Sveriges mest underhållande liga som bekant. Så att, det är väl klart att det kan man väl vara stolt över.
Ja, det tycker jag du ska vara, men jag brukar säga att BIK Karlskoga symboliserar hela Hockeyallsvenskan. Köper du det?
Ja, men på en viss del så kan man väl. Vi har ju varit där i alla år, höll jag på att säga. Och, lite hemvävt och jordnära. Så visst, det är väl. Det kan väl stämma.
Du, vi ska ju blicka tillbaka på grundserien här. 21-22, även titta längre fram mot slutspelet som stundar. Men 100 poäng tar ni den här säsongen. Och den noteringen har BIK Karlskoga aldrig haft i Hockeyallsvenskan tidigare. Så det är ju en rekordsäsong för er del. Vad tror du ligger bakom det?
Dels så är det väl kanske. Nu har inte jag statistiken helt framför mig, men är det inte lite jämnare i toppen? Det är inget lag som har stuckit iväg. Jag vet inte, HV vinner på 116, va? Mm. Jag vet inte hur det har varit i andra år riktigt, när Mora var som bäst och Timrå i fjol, vad de landade på. Men det är väl kanske så att det är inte så ofta som det är tre lag som är på tre siffror kanske.
Nej, jag tror faktiskt att det är första gången i seriens historia. Åtminstone sedan Hockeyallsvenskan blev Hockeyallsvenskan 2005.
Jag skulle kunna. Så där har vi väl en att topplagen har varit jämnare då, om man säger så, fördelat poängen mer. Timrå snodde åt sig rätt mycket i fjol till exempel.
Exakt. Men det var det jag tänkte fråga. Beror det på BIK Karlskogas färdigheter och kunskaper eller ligans kvalitet den här säsongen som gör att ni tar 100 pinnar?
Ja, men jag tror det är i båda ändar. Jag skulle komma till det att vi har väl haft ett mycket mer stabilare spel och våra bottennapp har inte varit lika många och de har inte varit lika djupa om man säger så. Utan När vi har haft våra dippar så har vi ändå gett oss möjligheten till att vinna matcher eller ta poäng på grund av ett solitt grundspel och ett bra försvarsspel och målvaktsspel.
Och är det det som gör att ni klarar det rätt bra också med tanke på den skadesituation som har varit under hela vintern egentligen? Det känns som att ni har fått pussla rejält både på back- och forwardsidan.
Ja, det har varit helt galet. När man tänker för oss sportchefer så ska ju september, oktober och kanske delar av november, om det flyter på hyfsat, så ska det ändå vara rätt så behagliga månader när man kan gå och fundera lite på nästa års trupp och ta det lite lugnt. Sådär. Men det börjar ju direkt för vår del och för min del i seriepremiären egentligen. Men det är klart att grundspelet har haft en stor betydelse, att vi har klarat oss bra, att alla har chippat in på det och att vi har släppt lite mål. Jag såg, vi startar ju som bekant den här säsongen med 6 bortamatcher och i 5 av de matcherna så släppte vi 1 mål. Det är klart att då har du chansen att vinna alla de 5 av de 6. Så ja.
Jag måste fråga om det, Torsten. Är det här den bästa målvaktssidan du har satt ihop under dina år i klubben?
Ja, definitivt. Alltså, att vi har 2 sådana giganter eller på så här, men som har spelat så bra.
Jag menar, båda 2 ligger över 92% i räddningsprocent den här säsongen. Det känns som att de växeldrar lite grann också. Vem är det, Volden som är första målvakt nu när kvartsfinalerna börjar nästa vecka eller?
Det återstår väl att se, men det har ju väl varit lite, ja, de, som du säger, de har växeldragit och turats om och haft sina formtoppar, så att vi får se hur veckan utlöper, men han gjorde en stabil och bra insats igår, så att det är klart att han stärkte kanske sina aktier där.
Mm. Om du ger oss en kort skadeuppdatering här då, vilka som är redo för kvartsfinalfighterna? Mikael Dagen Eriksson, kaptenen, vet vi har lagt av och hjälper till på andra sätt just nu i föreningen, men i övrigt då, kommer ni vara full trupp nu när allvaret stundar?
Ja, nu ska man aldrig säga för mycket, för i fjol så skadade sig ju Wille Westlund på träningen dag innan. Men om man ser till matchsituation igår och vilka som kan tänkas vara tillbaka, så är nog både förhoppningsvis då Rekkonen och Julius Persson med från gårdagens frånfälle. Björka var ju med för första gången på ett antal matcher igår också. Så det är väl lite frågetecken runt Henke Larsson fortfarande, men som sagt, det är ju drygt en vecka till match, så att vi hoppas väl där också.
Ja, vi får se hur det blir med Kingen där då. Men Bickandan, jag ska inte be dig förklara den, för det har du gjort i andra sammanhang och det finns andra personer också som har pratat väl om den. Men kan du jämföra Bickandan i den här upplagan kontra andra du förfogat över?
Ja, jag kan väl, det är väl svårt, egentligen så är det lättare att fråga en lagkapten eller de som lever i det dagligen i laget så, men de rapporterna jag fått var väl tidigt att det kändes som att det var väldigt bra stämning och väldigt bra go i gruppen. Bra stämning har vi ju nästan alltid och väldigt lite problem när det gäller förhållanden mellan spelare och sådär. Så där brukar vi vara bra, har bra förspänt, men även goet och drivet och viljan att underställa sig ett spelsystem och sådär fick man kvitto på direkt, att det var en grupp som var väldigt lyhörda för det och chippa in bra. Så att det är nog absolut en av de bättre årgångarna när det gäller den delen.
Men du, Daggen har ju tagit efter Daniel Westner och Westner tog över efter Termell och Talander och andra. Vem ska kliva in i Daggens skridskor nu och föra det här vidare? Det här arvet?
Ja, nej, men vi har väl ett antal. Det är alltid lite olika konstellationer. Det är inte så att de namnen du nämnde har varit ensamma på tåget på något sätt. Utan de har väl varit ansiktet utåt som kaptener och tagit hand om mycket spelare som har kommit. Men det är ju även ett gäng bakom dem som är med och bidrar. Nu har vi... Vi har ett koppel av spelare som har varit i Karlskoga ett antal år som säkert kan mantla den rollen. Så,
men ge mig ett namn nu, kom igen.
Ja, men Henke Larsson är väl en typisk sån Karlskoging som framåt och social och tar hand om spelare. Vi har
Björkastet till 2024, så man får väl anta att han ska fortsätta.
Ja, Fransén, Björka på sitt sätt. Och så har vi en yngre kille som vi liksom satsar lite på, inte bara för att han är en duktig hockeyspelare utan även i den här rollen som du säger. Det är Edvin Lindström som fortfarande är ung, men vi ser de egenskaperna vi vill se hos en Karlskoging och att man kan lägga ett arv på honom så småningom.
Det där är så intressant tycker jag. Han är ju född 01 så han kanske inte redo riktigt än, men vilka egenskaper ska finnas hos en Karlskoging som ska spela ishockey i Karlskoga då?
Ja, men dels så ska du vara en hyfsad hockeyspelare, det underlättar ju så kan pitta på isen. Det har vi varit väldigt bortskämda med genom året, men bortsett från det så är det ju de här delarna att du vet vad som gäller i Karlskoga, du vet vad som när det kommer nyförvärv, hur man tar hand om dem och hur våran inkilningsprocess går till och hur försäsongens olika arrangemang hanteras och även att du är utåt mot både partners och publik, naturligtvis en galjonsfigur för BIK Karlskoga.
Den här säsongen, nu får du rätta mig om jag har fel, men ni har dressat två målvakter, 8 backar och 18 forwards. Hur mycket har den här truppen kostat egentligen? Nu när vi liksom kan summera och transfer deadline är över allting.
Den kostar drygt 7,5 exklusive sociala avgifter och pensioner då.
Aha, så vi slår på 32% någonting eller?
Ja, lite drygt.
Ja, just det. Hur stor är den budgeten kontra andra som du har haft sedan 2012 när du klev in i den här rollen?
Den står sig väldigt bra, kan jag säga.
Är den högst upp till och med?
Ja, det är den budgeten som är, det är i BIKs historia, den högsta.
Ja, okej. Okay. Och då är det väl SHL eller inget som gäller, va? Eller?
Det har jag sagt till tränarna, att det är inget annat som godkänns.
Okej. Vad ger du för chanser där då? Att välta till exempel HV71 som många såklart har skrivit upp av naturliga orsaker och Mode framför det. De är tvåa till exempel i den här grundserien. Men det finns ju även många som man skulle kunna säga är dark horses här med Björklöven och Mora. Och det är flera lag som hotar.
Ja, det är ett fantastiskt koppel av lag som har möjligheten. Alltså det gäller ju precis som för oss som för alla andra att hitta en form som... En form och en start på slutspelet här som ger lite råg i ryggen. Och vi har väl under några stundtals under säsongen visat att vi inte behöver fasas för några lag. Utan vi kan slå alla om vi hamnar i det där täta försvarsspelet och ta vara på våra chanser. Så då är det inte lätt att tas med BIK Karlskoga. Sen är det klart att oddsättare och sådär sätter ju säkert på senaste veckornas form och hur man ser ut en motstånd och sådär. Och där kan jag tänka mig att vi kanske har sjunkit lite i favoritskapet från säg januari, februari. Eller början på februari. Men det gäller för oss under den här veckan som är nu fram till att hitta den känslan igen som jag tycker att vi såg mycket av igår igen. De hade inte mycket chanser på oss och vi var rätt effektiva framåt. Så att, det var jätteskönt att få den matchen. Sen när du frågar om vilka chanser vi ger oss, alltså det är procentuellt, det är jättesvårt, men vi har nog innan ett slutspel känner jag väl att vi har aldrig haft större möjligheter än vad vi känner att vi har i år.
Okej, spännande. Så då ska de andra lagen känna sig lite oroliga här då, för nu kommer BIK Karlskoga.
Ja, det som jag säger också, det är precis lika gärna som att man kan gå hela vägen så kan man få ett väldigt starkt motstånd i en kvartsfinal. Så för alla de lagen som är där. Så att jag tror ingen går säker. Kanske att HV och Modo som har en liten lättare väg i en kvartsfinal och kanske kan känna sig lite lugnare. Men resten av matcherna där kan gå hur som helst. Det kan bli fyra olika lag där.
Vi ska avsluta alldeles strax med att prata om kvartsfinalen och vilka ni helst möter där. Men Innan det så vill jag ha säsongens MVP, alltså i form av spelare. Jag vill ha säsongens tränare och säsongens sportchef i Hockeyallsvenskan. Och här är premisserna som sådana att du inte får välja någon från BIK eller Skoga, för annars hade jag kunnat tänka mig att du skulle ha gjort det. Så du måste blicka ut över andra allsvenska landskap och hitta några andra att pussla in på de här tre rubrikerna.
Ja, då får du repetera lite. Det var årets spelare först, eller vad sa
du? Ja, säsongens MVP, alltså mest värdefulla spelare för sitt lag.
Då skulle jag nästan kanske kunna säga målvakten, som jag nästan inte vågar ta uttalet i munnen i AIK där. Han har väl varit rätt
Komchenko där, tänker du, Pavel?
Ja, det kan ju vara en kandidat.
Ja, han har ju haft en enorm arbetsbörda. Räddat flest skott i hela ligan också.
Jag känner det. Utan honom där kanske det hade sett mörkare ut för AIK.
Tränare då?
Det är väl oundvikligen att man tänker på att Gata har gjort ett väldigt bra jobb i Kristianstad. Det var väl inte många som trodde på att man skulle få ihop det så bra där nere. Om han ska bära huvudansvaret, de är ju flera om det säkert, men om man ska ta ut en så i kamp med kanske Kalin, som har gjort det som många hoppades och förväntades. Det är starkt att klara det. Det är trycket, men för att vara lite roligare så säger jag Gat i Kristianstad.
Mm. Och sen den sportchefskollega som du tycker har utmärkt sig allra mest den här säsongen och satt ihop det bästa laget kanske, eller utifrån de förutsättningarna som har getts?
Ja, det är ju svårt, men det är klart på ett sätt så kan man ju tycka att det är starkt av Hult och klara av pressen att segla igenom serien ändå och vinna den. Med den press och det tryck som han har haft på sig säkerligen. Det är ju många före honom som inte har lyckats med det när man har dippat. Så ur en aspekt så tycker jag att han har gjort ett jäkligt bra jobb.
Jag måste säga ett ganska fräscht av det att ta Hult. För han har ju varit lite kanske av en hackkyckling men senaste 2 åren i Jönköping, och man har tänkt att ja, men han har ju störst budget till Hockeyallsvenskan. Det är klart att han inte ska prisas, utan det är andra som har gjort att de är högst upp i den här tabellen. Men som du säger, det är ju också att man ska klara av att vara nummer ett och motsvara alla förväntningar utifrån. Och här har han ju bevisligen satt ihop ett väldigt starkt lag som både klarar av försvarsmässiga situationer men även kan hota offensivt. Så att jag tycker det är pickt på något sätt att välja Hult här.
Ja, nej, men det är ju ena ändan utav spannet, om man säger så. Han har ju i våra andras ögon mätt så har han ju obegränsat med resurser.
Men exakt.
Det har ju många före honom också haft, som har kommit ner och liksom kanske kört i diket och gått fel och sådär. Och det är ju inte bara spelartrupp. Jag tycker det är ett smart sammansatt ledarteam runt som kanske är det allra viktigaste då. Han har gjort det bra, helt klart. Sen är det klart, det finns andra som har gjort det bra också.
Ja, vi väljer Hult här då. Och han ska ju gästa alldeles strax i det här avsnittet också tillsammans med Henrik Radin, Modosportchef. De kommer ju att få välja före er i det här kvartsfinalträdet. Men vem hoppas du ska vara kvar? Alltså, eller vilket lag som ska vara kvar när det är er chans eller er tur?
Jag är ju mer realist, så jag inser ju att det kommer säkert inte vara några andra lag än Västerås och Kristianstad som är kvar att välja. Det är ju vad jag tror.
Mm.
Men i övrigt så brukar vi ju välja liksom efter rangordning, och då är det bara att då hoppas man ju på det som är sämst rankat. Sen har vi ju statistiskt sett haft bäst utdelning mot AIK i år, där vi har vunnit 4-4. Så det lätta svaret på det är väl att AIK skulle finnas kvar.
men tolkar jag ditt svar här ändå, så tror du att det kommer bli Kristianstad i slutändan då? Om man tänker rank och att HV71 och Modo tar de lag som kommer från play-in.
Ja, så brukar det. Nu har det väl bara varit ett år, men det finns väl en logik i att man knappt vågar ta något annat än det som är sämst rankat. Och då återstår det Västerås och Kristianstad för oss då i så fall.
Grymt. Torsten, stort tack för att jag fick snora en kvart här efter att grundserien tagit slut och att vi nu blickar mot det kommande slutspelet. Det var väldigt roligt att ha dig med i podden.
Samma. Har det gott så hörs vi.
Vi välkomnar den sportchef som basar över det lag som tagit det största skuttet i Hockeysverige denna säsong. Från 12:e plats i fjol till en andra position i år. Och det är Modo som åsyftas och det är Henrik Hinken Gradin som rattar där i Örnsköldsvik. Och jag funderar lite, Hinken, på vad tror du är den främsta anledningen till klubbens jätteklättring i H-tabellen bara på ett år här?
Nej, största anledningen vet jag inte riktigt vad det beror på. Men vi har försökt skapa ett lugn, vi har försökt haft en målmedvetenhet ända sedan i april egentligen när vi hoppade på, både jag och Mattias. Och det har säkert andra gjorts andra år också, men det jag tycker att vi har, det vi kan tycka att vi har gjort utifrån oss, och det är att vi har hållit på den hela vägen ut, att vi har inte ändrat oavsett om det har sett bra ut eller dåligt ut på försäsong eller inte, utan vi har hållit oss till våran plan, och det är väl lite där jag tycker att vi har gjort det bra. Sen om andra har gjort likadant tidigare eller inte, det har jag ingen åsikt om.
Men det där vill man ju veta lite mer om, stadgarna i Modo kan man väl säga, rent spelmässigt och det sportsliga. Alltså, vad står ni på för grund som ni aldrig vill rucka på?
Nej, men vi tycker liksom att, ja, men det är väl inga revolutionerande grejer. Det är bara att när vi är på hallen, då är vi här för att träna. Då är vi proffs. Vi är inte här för att ha dagar där vi lallar på. Utan när vi tränar och när vi gör det, de få timmarna som är per dag, då ska det vara 100% fokus. Sen är det ju jätteviktigt att man får ha kul, skratta, och det ska vara en gemenskap i det hela. Och det har vi inte ruckat på överhuvudtaget. Men vi har varit noga, men vi ställer inte in träningar bara för att vi vinner en match och grabbarna är uppspelt, så ställer vi inte in dagen efter för att på något sånt, utan vi håller oss till våran plan, den plan vi gör innan, oavsett om vi vinner eller förlorar. Nu har vi ju haft förmånen att inte förlora så himla många, vi har ju inte förlorat två matcher på raken hittills, men att vi inte gör det heller, att vi ställer in för att någon säger att de har tunga ben eller någonting, utan vi håller oss till våran plan, och det är väl lite det jag tycker att vi har gjort bra hittills.
Sen precis när du tog över här sportchefsjobbet i Modo, så sa du att de som vill vara här, de ska vara här i Modo och Örnsköldsvik. Men tänker man på andra saker och vill till andra klubbar och andra destinationer, men välkommen att gå ut genom dörren här. Och det har vi fått se under säsongen med Marcus Modig som det bästa exemplet. Det känns som att den linjen håller du väldigt, väldigt hårt.
Ja, för mig spelar det ingen roll. Naturligtvis försöker vi lösa saker och ting innan. Vi bara sparkar inte ut folk hit och dit, så funkar det inte likväl som att... Men vi försöker liksom att... Man ska vara stolt över att vara i Modo Hockey. Och idag är vi kanske lite mer legoknäktar. Och framförallt, vi måste ju acceptera, vi är i en andra liga. Jag vill ju att alla spelare i mitt omklädningsrum ska sträva upp mot SHL. Eller ännu högre. Det är ju liksom dit vi vill komma. Sen att vi helst vill göra det med oss. Men jag vill inte ha spelare som är nöjda att de spelar i Modo och har rätt bra på dagarna. Liksom, utan sträckning och längst upp. Och därför tycker jag att vill man inte vara här, oavsett om man är i laget. Det är lätt att skicka iväg folk som inte presterar i fjärde linan eller längre ner. Men vi vill ha spelare som gör den här gruppen bättre varje dag. Och det är viktigt för oss.
Personligen då, första säsongen som sportchef i Hockeyallsvenskan. Var det som du förväntade dig? Eller har det varit några överraskningar längs vägen här?
Ja, men det är det säkert. Det är ingen som jag kan tänka på just här. Det är väl att det som jag visste väl om, men blev varse om, det är ju det här att det är väldigt, väldigt mycket som inte handlar om sport. Väldigt mycket som är, ja, som jag skulle vilja att man förändrar, men jag vet inte hur man förändrar utan att anställa massa folk.
Vad tänker du på nu, lite mer i detalj?
Ja, men det är allt från lägenheter som ska fixas, migrationsverk som ska lösas, försäkringar, tjejer som kommer till spelarna som vi ska hjälpa med jobb eller utbildningar, om det är det som är alltså. Och idag har vi inte en organisation i Allsvenskan. Det är svårt att tro att det finns så många som har en organisation där du har folk till sånt som, ja, men typ administrativa tjänster eller team manager, kalla det vad du vill, assisterande sportchef. Det är väldigt mycket som inte är sportsligt inriktat som tar tid från den dagliga basisen. Men samtidigt så har jag hört det och visste om det innan, men det var ett, jag trodde inte att det var så här väldigt mycket av den var.
Så det första som händer den dagen Modo går upp i SHL, det är att du kommer gå upp till styrelsen och säga: ge mig cash för att anställa en person bredvid mig.
Nej, det tror jag inte. Men jag tror att organisationen måste ses över om vi blir, eller när vi blir en SHL-klubb. Det tror jag. Men det tror jag gäller på ganska många avdelningar, om man säger så, i en sån här stor byggnad och en sån stor organisation. Så det är nog inget specifikt just för här och nu till mig. Då får jag nog det svaret då att det går jättebra. Men det är ju tals från din spelarbudget.
Jaha. Jag har ju haft en hypotetisk hörna, dels i podden men även textmässigt på Expressen tidigare. Och då har en av de frågorna varit att om du fick önska någon att jobba med, alltså i ledarstab eller i en ledning eller vad det nu kan vara, vem skulle det i så fall vara? Och det är alltid intressant att ställa den frågan, tycker jag, nu när vi är inne på det här ämnet. Alltså, får du drömma fritt och plocka någon från hockeyvärlden, eller det kan vara utanför också, som du placerar i Modo som blir din högra hand eller ditt bollplank, vem tänker du på då?
Oh, den var svår.
Mm.
Nej, men då skulle Nubben kunna få vara min högra hand faktiskt.
Tror han skulle vilja det?
Nej, det tror jag absolut inte.
Okay. Jag tror faktiskt han är uteslutet att gå in i Modo.
Alltså, Nubben och... Jag gillar ju det Nubben gör, och jag tycker att han står för väldigt mycket av det som jag själv skulle vilja stå för. Så att så Nubben vore jättekul att jobba med. Sen har jag väldigt svårt att tro att Nubben, jag får nog vara Nubbens lilla högra hand.
Du säger att det egentligen inte har varit några större överraskningar alltså under det här första sportchefsåret. Det man kan säga är att du har gjort ett gediget jobb, i alla fall om man tittar på nyförvärven som du har plockat in, så har det ett sanslöst bra utfall om man tänker på Sam Vigneault och Riley Woods och Pontus Näsén och David Bernhardt och allt vad de heter. Hur mycket är det, alltså hur mycket tur ligger i det, om du får ursäkta mig här lite, och hur mycket handlar det om att såklart göra en gedigen research och allting, men på något sätt så kan man inte alltid pricka rätt. Men här har du ju väldigt många spelare som har fallit väl ut för Modos del.
Ja, vi har ju prickat rätt på framförallt våra toppspelare här. Ja, men det gäller ju att ha tur. Det är klart att det handlar om att tur. Du ska ha tur att agenten presenterar den spelare som i det här fallet vissa av de här killarna. Sen vissa av de här killarna är ju gediget researcher, för jag har sett dem i mitt andra jobb och sett spelarna tidigare och följt dem. Så det är klart att jag har en bild av dem redan när jag får dem presenterat för mig, eller att de blir ledig. I Rileys, där var det ju vi som var på, och jag fick ju nej där i höstas, att han, eller förlåt, i våras, att han skulle stanna i Nordamerika. Så där la vi ingen mer krut på, utan han var ju den vi tidigt ville ha. Och sen helt plötsligt så öppnar det upp sig för han i juli, i början av augusti. Så där är väl tur att han var tänkt om. Men han är väl en som är bra research på. Sen tror jag mycket på att man kan spelarna. Jag har väl en fördel lite med det att jag har haft scouteriet och tittat på enormt mycket hockeyspelare. Så när man får dem på bordet så kanske man inte behöver göra den här researchen där och då. För du kan dem redan. Till en del, du behöver inte, du vet direkt att nej, men den där vill jag inte ha, eller den där passar inte in här, eller vice versa, att shit, han skulle vara perfekt i våran grupp. Så att,
men alltså där,
men det handlar ju mycket om tur att du får den. Jag menar, lägger agenten till en annan sportchef och han nappar på en sekund, så då får du aldrig spelaren på ditt bord överhuvudtaget heller. Så att,
Nej, det är som du säger, det finns en ovisshet där också hur spelarna kommer reagera i den nya omgivningen som sätts inför dem. Men sportchefer har alltid en inre krets på något sätt, alltså personer som man verkligen litar fullt ut på. Det kan ju vara spelare, det kan vara agenter, det kan vara tränare i andra klubbar. Hur många finns i Hinkens lag? Och vilka liksom egenskaper finns det hos de personer som du stöter och blöter de här frågorna med?
Men det finns ganska många. Dels, som sagt, jag är förmån att jag har hela Colorados scout uppsättning egentligen som jag är kompisar med, så att jag skickar ju ofta frågor på nordamerikaner framförallt då. Men även om finna här och där, och eftersom vi har den delen så får jag ju svar på, jag får säga, vändande post om den spelaren och olika scoutrapporter på dem. Och, så det ska jag väl påstå att kretsen är nog ganska stor. Allt från gamla spelare till andra sportchefer. Man har haft mycket kontakt med andra ledare när man är scout. Att du ringer och frågar om spelare, hur de är som på sidan. Och då får man en bra relation med andra spelare eller ledare och sportchefer. Så att jag tror inte att mitt kontaktnät är något större än någon annan. Förmodligen mindre eftersom jag är ny. Men det är en ganska diger skala med skara med folk, det tycker jag.
Mm. Det här sportchefsjobbet då, har det första året gett blodad tand och att du känner att det här är yrket för mig resten av livet, eller är det mer så att det tar ut sin rätt och det här kan man bara göra under några år, sen kanske man måste byta bana igen?
Fråga nummer.
Han har ju kört på, vadå, 24 år är det väl? 98-99 där någon gång?
Exakt, nej men absolut. Nej, men det triggar ju. Sen är det klart att det är lättare att säga att det här är ju absolut drömjobbet i hockey när det går bra. Och vi har ju faktiskt inte varit sömlös så många nätter hittills. Så att, nej, det är jättekul. Jag trivs jättebra och jättespännande just att få vara med och bygga upp en ny start i Modo liksom efter mycket. Men som sagt, fråga mig igen nästa höst och vi förlorar 5 raka eller någonting och ligger sist, och då skriker folk direkt. Då, så att,
Exakt. Ja, det är ju himmel och helvete i den här sporten. Väldigt svart och vitt många gånger. Men just nu så är det muntert i Örnsköldsvik. Och jag undrar, du som bor i stan och känner mycket folk och så, ta pulsen nu för våra lyssnare här i Hockeypuls. Alltså, hur är den inför slutspelet?
Ja, men den är ändå, tycker jag, rätt sansad. Alltså visst, jäkligt mycket som i dagarna här nu när sista matchen är spelad. Och Sjön har gjort det bra, gud vad roligt. Det är det roliga börjar. Ja, det hoppas vi också. Liksom. Men det är en förväntan, men ändå tycker jag mer en glädje och förväntan än vad det är. Den här trygga stämningen på det, det tycker jag inte. Utan det är en... tycker jag, stor förväntan och lite glädje och smil på det hela.
Skulle man kunna säga sansad optimism?
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Det tycker jag är ett bra ord.
Ja. Jag tyckte att det kändes rätt i munnen, de där två orden på något sätt, när du beskrev lite pulsen där i Övik. Hinken, du ser väldigt mycket hockey. Jag undrar vilka du ser. Alla pratar ju om HV såklart, så vi bortser lite från dem. Men i det här slutspelsracet, vilka är strax bakom dem som du ser det, som man skulle kunna säga, ja, det här är faktiskt ett lag som kan rubba Jönköpingslaget ordentligt och ta steget upp till SHL?
Ja, förutom vi själva, vi har ju en tro på att vi ska kunna göra det, så att det är klart att vi ser oss som en utmanare, absolut. Men jag tycker, och det är inget politiskt svar, utan alltså, det är så många bra lag som kan göra det. Jag menar, du ser Mora var där och rubba igår, sen om det är en sista omgång, men de har varit där och rubba hela säsongen på HV. Vickalskoga, Björklöven kan absolut, det är så många lag som känns så här lite som slutspelslag, så att, och jag menar HV, alla ser nog HV som en solklar favorit, de är det bästa laget, de vann serien ganska enkelt och, men jag tror att det är många som kan störa dem faktiskt.
Du ska, precis som Torsten Yngvesson fick göra tidigare här i podcasten, utse säsongens MVP, säsongens tränare och säsongens sportchef. Och du får inte välja någon från Modo Hockey. Och här får du lite betänketid, men inte allt för många sekunder. Så jag vill först ha spelaren som du tycker har utmärkt allra mest i serien.
Ja, jag tycker att det är Emil André.
Mm. Guldgallret vinnaren.
Mm. Han har imponerat stort på mig i år.
Och på vilket sätt då?
Nej, men han har, jag tycker han har klivit in i seniorhockeyn på ett auktoritärt sätt. Han visar i, liksom, han har ingen som helst respekt för att måste spela det enkla spelet. Han har spelat det spelet som han är uppvuxen med och har visat sig vara framgångsrik under sin juniortid. Och jag tycker han har överfört det på seniorhockeyn på ett väldigt bra sätt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ångens tränare?
Ja. Nej, men det är väl Mikael Gato.
Ja. Och den resa som Kristianstad har gjort.
Ja, det tycker jag.
Mm. Den påminner på ett sätt lite om Modos resa, alltså från botten till toppen. Sen har ju de kanske helt andra förutsättningar av vad ni har rent ekonomiskt och organisatoriskt. Men det är lite samma klättring på något sätt.
Ja, men lite så är det ju. Det kan jag väl hålla med om. De har gjort det väldigt bra med, jag kan ju inte vad de har för ekonomi, men jag gissar ju på att den är lite mindre än vad den som vi fyra, de fem ovanför. Jag tror att både Västerås, Vikalskoga, Björklöven och vi och Hoven naturligtvis har lite mera ekonomiska muskler än vad de har.
Mm. Du, Torsten avslöjade vad Vikalskoga har ju spelat budget. Hur många sedlar har du lagt på den här truppen?
Jag har lagt några.
Några 20 lappar.
Några 20 har väl kommit fram och jag har någon 20 kvar också, så det är som jag inte kommer att kunna utnyttja.
Men alltså, Modo har varit hyfsat transparent ändå med spelarbudgetsiffran för säsongen 21-22 här. Vad ligger den på?
Den ligger på 16 miljoner.
Okej. Okay. Och den fick du inför, du har inte liksom utökat den under resans gång.
Jag fick utökat, men vi har inte använt det.
Okej. Okay. Så du hade kunnat lägga ut en hel del då, eller en hel del, men ännu
nej,
mer inför deadline.
Det är ingen stor del, men vi resonerar så att vi skulle inte ta in spelare bara för att vi ska in dem, utan sen kanske vi får ångra det sen då. Men vi vill ha in spelare som passade in och spetsade våran trupp, och vi fick inte tag på den spelaren för de pengarna vi tyckte att det var värt.
Ja, just det.
På deadline. Så att, då är vi är jättenöjda med den trupp vi har och med de spelarna vi har tillgängliga just nu.
Sen har du varit flitig med att förlänga kontrakt också i den här befintliga truppen. Det är bara tre stycken just nu i den här upplagan som inte har avtal över nästa säsong. Hur många tänker du liksom ska vara med till nästa år? Är det liksom 40-50 gubbar med tanke på hur många som får förlängt, eller?
Nej, vi är som sagt, vi är nöjda med den här truppen nu, och det skulle betyda att vi är rätt nöjda med samma trupp nästa år. Det är klart att några som har avtal kommer kanske få svårt att vara kvar i alla fall. Men det är väl ingenting.
Några drar till SHL?
Vad sa du?
Och några kanske drar till SHL om inte ni tar det upp?
Ja, men det är ju den osäkerheten vi lever med, liksom att går vi upp, ja, då har vi några som vi måste fylla på med för att bli ett stabilt SHL-lag. Och går vi inte upp så kan vi tappa några som är intressanta till SHL. Då. Så att, men det är ju jättesvårt att sia om när vi inte vet exakt vilka som försvinner. Vi kan ju bara spekulera, men vi kan ju inte värva in spelare på att vi har spekulerat, för då sitter vi fel sen. Så att, det är väl tyvärr nackdelen att vara hockey-svensk klubb idag. Det är svårt att bygga långsiktigt, för du har ingen aning vad som händer. Ja,
exakt.
Ja, vi är nöjda med de förlängningar vi har. Sen är det klart att det är tråkigt att vi har spelare som kan få det tufft att vara kvar även fast de har avtal. Så, men Det är ingenting som vi funderar på här och nu, utan vi, den här gruppen är en fantastisk grupp och vi ska göra ett fantastiskt jobb tillsammans här. Av det som är kvar.
Du ska inte börja namedroppa lite vilka som eventuellt kan få det tufft då och hänga kvar i Modo?
Nej, den tänker vi inte prata om.
Det kan jag förstå. Då skiftar vi fokus till kvartfinalen här. Ni är ju det andra laget att välja motståndare. HV71 har första lotten och sen är det ni övrigslaget som kommer att singla ut ett motstånd. Och då undrar man ju lite hur tankegångarna går.
Ja, men vi har väl hela tiden diskuterat, eller sista veckan när vi har börjat fokusera lite på det här. Och kanske framförallt sen i måndags när det var klart att vi blir topp två. Men vi har väl hela tiden haft inställningen att lägst rankat lag är det vi kommer att välja. Sen om det är skrivet i sten eller inte, det tänker jag inte säga. Det är ju klart att vi har känt att vi har det tuffare mot vissa lag än andra. Och väljer vi ett lag som inte är lägst rankat så blir väl det en tändvätska till det laget också. Men det enda vi har bestämt, vi ska vara noga i vårt val och vi ska vara eniga i det valet vi gör, men planen är väl att vi ska ta det lägst rankade laget som är kvar när vi väljer.
Just det. Jag tycker ändå du tassar runt den här heta kvartsfinalgröten lite grann. Jag vill ju ha mardrömsmotståndet som du ser och de här ni helst möter.
Ja, men vi möter nog helst HV direkt, men det är omöjligt. Så att då...
Det var lagom kaxigt.
Ja, nej men skämt åt sidan, det är... Ja, men visst, vi har vunnit fyra raka mot Västerås. Västerås tror jag kan bli livsfarligt slutspel med allt vad det innebär. Och det är skillnad på hockey i ett slutspel och i grundserie. Och vi ska väl höra oss för lite med spelarna här också, men vi måste väl avvakta lite i alla fall till på fredag till match 1 har gått i alla fall, så om vi får någon liten hint om hur det går, men nej, det är svårt.
Det är det. Vi får helt enkelt se och vi ska sluta se om framtiden, för den är snart hos oss. Kvartfinalerna börjar nästa vecka efter att play-in-mötena är avklarade. Och med det så säger jag tack Hinken för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tack själv!
Och den sista sportchefen vi ska samtala med är den som har byggt det slagkraftigaste och bästa laget för grundserien 21-22. Och det är Johan Hult i HV71. Men innan vi pratar om föreningen i stort och upplagan 21-22 så vill jag börja i en personlig ände, Johan, här. Har du smält beskedet från HV som kom här för en dryg vecka sedan att du inte får förlängt?
Ja, som sagt, det var väl ingen, det kom väl inte från någon blixt från klar himmel som vi har varit inne på innan, utan så just nu så är det inte konstigt än så att jag lägger all min kraft och fokus på coacher och laget och ledarna runt omkring och de här förhoppningsvis fantastiskt spännande, roliga, intressanta matcherna som vi har framöver oss med ett slutspel. Det är klart, fortfarande känslosamt, men vi får släppa det och vi har andra saker att fokusera på. Och det är rätt skönt också, måste jag säga.
Men när man får det här meddelat till sig, finns det en risk att man förlorar i engagemang i några procent, eller att man kanske snarare känner att nu vill jag avsluta på topp. Jag vill verkligen bevisa mig här under de sista månaderna med HV.
Definitivt snarare tvärtom. Du vill avsluta på bästa möjliga sätt. Jobba så otroligt nära tränarstaben, de övriga ledarna, spelarna där nere. Vi jobbar tillsammans sen någonstans i mitten på maj för det här målet. Och det finns inte en sekund man tappar någon procent där, utan precis som du var inne på, snarare tvärtom, att man blir nästan lite mer eldad av att det här ska vi verkligen göra på absolut bästa sätt de här sista sex veckorna.
Men det här är ju första gången i Hockeyallsvenskans historia som serie ettan släpper iväg sin sportchef. Så du är ju historisk på det sättet. Sen undrar jag lite hur klubbledningen motiverade beslutet att inte förlänga avtalet?
Ja, motivering vet jag faktiskt inte. Utan det togs ett, den information jag fått, så var det ett styrelsebeslut på det här. Så det är väl utifrån från den. Sen säger man att man, klubben känner att de vill få in en lite nytt tänk och lite ny kraft. Och som sagt, det är mindre intressant för mig egentligen, kanske i det läget. Utan ja, så det är beslut som tas, och vi vet, vi som är i branschen, att de här besluten tas oavsett man vill eller inte. Och det finns människor som sitter på olika poster, precis som jag sitter på min post och behöver ta beslut ibland. Och som sagt, det beslutet i sig, ingen dramatik för mig, utan vi vet hur det kan funka i branschen.
Ja, och du har ju varit på den där posten sedan 2014 i H71, och allting har ju sitt slut också, allt når sitt vägs ände, oavsett i vilken bransch man verkar i. Men om vi släpper, men vi släpper dig för ett tag i alla fall här, Johan.
Ja, jättegärna.
Och så pratar vi om HV istället. Ni har ju levt med den här pressen att alla egentligen tippade rätt inför serien började. Nu har ni motsvarat de förväntningarna. Ni tog den tredje högsta poängtotalen i Hockeyallsvenskans historia. Bara Björklöven och Timrå har samlat in fler poäng än vad ni har gjort den här vintern. Hur ser du tillbaka på de här månaderna?
Ja, men det är som du, precis som du är inne på. Ganska tidigt så får vi en ganska hård favoritstämpel på oss. Men att vi skulle vara ett topplag, det tycker jag med all rätt. Utifrån dels tränarkonstellationen, men också spelartruppen som vi gick in med här i augusti. Så det tyckte jag är någonting som coacherna och spelarna hanterat bra under viktiga skeden av säsongen, om jag säger så. Otroligt stor press på oss inledning av säsongen. Vi känner själva att viktigt med en bra start, att komma ut i rätt ände. Hanterar vi jättebra. Jag tror vi vann de sju första matcherna, var vi, och därefter så fick vi stryk någon match, och sen så tror jag vi hade en räcka på 10-11 matcher kanske.
Det var ju då det började snacka som ni skulle slå Timrås rekord i antal vunna matcher i rad, och om ni även skulle gå förbi Björklöven där på 121 poäng. Alltså, hur mycket började det sippra in i omklädningsrummet, tror du, bland er i ledningen också, att säga, oh, det här går ju kanske bättre än förväntat under de här första omgångarna?
Nej, faktiskt har det inte varit någonting vi har diskuterat, varken några vinster i rad eller något poängrekord eller någonting. Inte som har varit upp hos oss, så det är i sådana fall på någon form av individnivå, om det är någon som har funderat på det, men det är inget som har lyfts. Eller när jag hört någonting från någon spelare heller. Jag vet inte hur medvetna spelarna har varit om det. Och när du väl är inne i säsongen så är det svårt att se vart du ska landa in 20-30 omgångar senare. Utan vi har försökt hela tiden levt i nuet, och vi har hela tiden haft våra utmaningar under resans gång. För det har varit långt ifrån en rak kurva uppåt på något sätt. Utan vi har åkt på våra delar av, precis som man egentligen gör, alla lag gör någonstans, att man får en dipp, man förlorar 3-4-5 matcher under någon dipp där, och vi har haft våra skadeproblem, vi har haft problem, tycker jag, ibland att bli konsekventa i vårt spel. Så vi har hela tiden försökt att vara väldigt närvarande i nuet. Där tycker jag att både spelarna och ledarna har gjort ett jäkla jobb i den biten.
Men du, vad är du mest nöjd med i det här lagbygget?
Ja, jag tycker väl att som jag ser just nu, så tycker jag, om vi utgår från dagsläget, så har vi ett lag som jag tycker är ett lag som verkligen ska klara av ett långt slutspel. Jag tycker att vi har spetsen, jag tycker vi har djupet, jag tycker vi har bredden, vi har numerären som vi tror, och verkligen det kommer krävas när du spelar bäst av 7 matcher. Så jag tycker att vi har ett lag som är byggt för att kunna hantera 3 runder gånger 7 matcher om det skulle krävas. Sen vet vi att vi är inte längre fram än en kvartsfinal, precis som 7 andra lag. Och vi ser inte längre fram än så heller. Men där tycker jag att vi har skapat oss de förutsättningar vi ska skapa oss för att kunna gå hela vägen.
Vi stannar till lite här. Det här tycker jag kittlar. Jag har ju, min kollega Johan Svensson på Expressen brukar prata om slutspelsanpassade lag. Och du berättar ju här att du tycker att 9H71 har ett sådant. Det kanske man inte kunde påstå i början av säsongen, utan du har ju adderat här tyngd på backsidan, spets på forwardsidan, plockat ifrån SHL, köpt loss spelare från hockeyallsvenska konkurrenter. Du har ju liksom fixat och trixat med det här laget under hela vintern egentligen. Har det varit en medveten strategi att du har vetat om att jag har ju miljoner att punga ut här på några spelare till, eller har det varit snarare så att du insåg att okej, det här laget vi satte på banan i omgång ett, nej, de är nog inte redo för de där tre rundorna av slutspel.
Nej, men det jag tror att definitivt så visste vi när vi går in i augusti att inget lag kommer se ut som det skulle göra. Jag vet, vi var många frågetecken som lyfte på ögonbrynen och vi blev lite lätt ifrågasatta när vi tog in Tommy Huttala redan i oktober utifrån att vi presterade väldigt bra. Men vi var också väldigt medvetna om att vi var tvungna att ta lite chansen när den dök upp på vissa spelare. Som Tommy kanske vi inte hade behovet av just i oktober utifrån att vi presterade bra, men vi visste att i november, december, då kanske vi inte hittar den typen av spelare som vi kände med lite tyngd, med lite kraft, stark runt sargerna.
Som skulle kunna bli viktig för er i slutspel alltså?
Definitivt! Och sen har vi även också då tittat under säsongen. Naturligtvis i kombination med vi ser hur våra egna spelare presterar. Vad tror vi att gruppen är i behov av? Både som vi säger rent spelmässigt. Det kan ju vara en typ av en spelare. Erfarenhetsmässigt. Vad kommer gynna oss i slutspelsrunden? Om vi tar till exempel en kille som Oliver Boom. Ja, men absolut. Vi får en stor fysisk back. Så att dela lite storlek på backsidan som vi kanske har rent spelmässigt diskuterat. Men vi får också in en kille som faktiskt varit med och spelat en hel del slutspel. Han har varit med och gått hela vägen med Växjö. Så det finns andra aspekter på de här spelarna som vi har byggt på. Så det har varit både...
Har det också varit så här att... Jag menar, två stora ledare här i Simon Önerud och David Ullström. De har ju faktiskt haft skadeproblem, stora sådana, under hela säsongen. Ullström var ju inte med under första halvan i alla fall av den här grundserien. Att du kände att okej, det behövs stark röst i omklädningsrummet, någon som kan liksom leda väg ute på isen också. Att den delen har fattats lite i HV71.
Ja, det tycker jag det är fler som andra som en David och
det går väl att prata om Torp
Simon som har klivit fram, Torp och Mattsson och de här typkillarna. Vi har haft några av de yngre killarna som faktiskt har blommat ut också när de får lite utrymme. Men framförallt så när man tittar både på Ullström och
Vilka är de yngre killarna? Jag vill bara höra vilka du tänker på då.
Nej, men jag tycker att det är flera killar som kanske inte vi pratade Emil André som jag tycker börjar växa ut, ta för sig, han var lagkapten i junior-VM. Det är klart att det finns ledaregenskapen som får blomma ut i lite takt med att man spelar bra hockey. Man vågar på ett annat sätt ta för sig även i omklädningsrummet. Tycker även det finns killar som kanske inte är de som står högst upp hela tiden och pratar högst. Men när de väljer inlägg så gör de jäkligt bra. Pratar Fredrik Forsberg. Den typen av killar. Så det finns några av de här som olika typer av ledarskap som vi känner växer i omklädningsrummet också, men också naturligtvis i takt med att man spelar bra hockey och att vi blir framgångsrik.
Men om vi återgår till min första fråga här då, så har du ändå känt att ute på isen så har ni haft ledare som på något sätt driver det hela tiden trots att Önerud och Ullström inte har funnits där?
Ja, och det är också det tycker jag definitivt. Sen är det klart, vi hade en period här i november, december där vi fick stryk några matcher. Vi tappade Forsberg, Mattsson, Simon Önerud var skadade över en månad tror jag. Och det samtidigt Då fick också andra, vi fick se vad gruppen tål. Man fick testa på att kanske kliva upp och ansvara för lite mer istid. Det var nyttigt både för oss coacher och för spelare. Utifrån det perspektivet att förlora matcher vill vi inte göra. Men det bygger också någonstans en lärdom hos dels om oss, vad vi själva, hur vi jobbar vid motgång. Men också från ett spelarperspektiv. Vilka roller är jag bekväm i? När är jag som bäst på isen? Vilken roll ska jag ha? Det blir man hamnar lite, går till sig själv också. Vilken roll acceptans ska jag stå för här ute? Och vi hade ju även in på deadline så hade vi ju frågetecken och fortfarande då naturligtvis David. Nu Simon tillbaka, men han var skadad här precis innan deadlinen. Och som sagt, numerären tror jag kommer vara viktig. För när du spelar bäst av 7 matcher varannan dag, då är det skador, det är skavanker, det är avstängningar. Det dyker upp de här bitarna.
Pratar om det då, har du en kort skada update för oss?
Ja, men vi har ju just nu i dagsläget så har vi både lite skavanker, mindre skavanker. Om vi utgår från vissa spelare som vi kanske inte matchade igår då på grund av att vi behöver inte trycka igenom någonting i dagsläget. Det rullar en hel del sjukdomar där ute. Även vi är påverkade där. Vi har ett par tre spelare som förkylning, feber, den typen. Sen har vi några stycken som släpar lite på hjärnskakningen då. Vi har Alle, Ytterell och även Ullström då, som fortfarande har släpat lite på sina hjärnskakningar. Och där är ju alltid lurigt. Du vet ju inte riktigt utfallet. Du tar något steg framåt. Ibland får man backa lite. Och man ska vara försiktig. Och man ska ha jäkla stor respekt för den typen av skador.
Är det någon som har varit borta här på slutet som garanterat kommer vara med i de första kvartfinalmatcherna?
Ja, det är det. Vi har några stycken som mer av försiktighetsåtgärder som vilade igår. Men definitivt kommer vara med under kvartsfinalen nästa vecka.
28 spelare har ni använt. 2 målvakter. Och jag var inne på det tidigare att du har hämtat under hela säsongen utifrån egentligen för att göra det här HV71 ännu bättre och svårare att tampas mot för de allsvenska konkurrenterna. Hur mycket har du pungat ut för den här truppen?
Vi pratar aldrig spelarbudget egentligen officiellt, utan det är någonting som vi jobbar internt med hela tiden. Jag tycker att organisationen i sig hela tiden har tagit ett ekonomiskt ansvar för det vi har gjort. Vi sätter inte någon föreningen på spel utifrån det här, utan det finns ju ett utfall också som följs under säsongen i takt med publik och de här bitarna som dyker upp och hur mycket folk vi har på matcherna, och utifrån utfallet där så har vi haft möjlighet att kunna addera under säsongen. Och det vi vet att vi tittar ekonomiskt och jämför med en hel del av våra konkurrenter så står vi oss fantastiskt bra. Men för det kan vi inte hals över huvudet slänga oss in i någonting, utan det har funnits under hela säsongen en kontinuerlig dialog både med klubbledning men även med styrelse hur den ekonomiska situationen ser ut i klubben.
Men är det tidigare klubbdirektör Agne Bengtsson sa ju att initialt så skulle spelarbudgeten ligga på 20 miljoner runt där i alla fall. Och med tanke på hur många som har kommit in här och att ni dessutom har förstärkt ledarstaben med Tobias Termell, alltså är det 25 eller 30 miljoner? Det måste ju vara där någonstans vi snackar.
Det hjälper inte om du ställer frågan på ett annat sätt, Adam, utan det är fortfarande på inga officiella siffror på det.
Vi fick veta spelarbudgeten från våra tidigare gäster här.
Ja, men det är bra. Det är bra, precis. De är lite mer transparenta i det. Men som sagt, initialt...
Varför är inte ni det då? Alltså, varför berättar ni inte exakt?
Vi har aldrig gjort det egentligen, oavsett om det varit SHL eller Hockeyallsvenskan, utan det är ju interna grejer som vi jobbar med här. Så kommer jag ha det även de här sista 6 veckorna jag jobbar.
Men om vi tar nyförvärven då, är det externa sponsorer som har klivit in och betalat dem helt och hållet, eller är det från budgeten som du har fått från styrelsen som du har kunnat lagt på?
Ja, det är budgeten från styrelsen. Vi har inte haft några externa sponsorer som har klivit in, utan som sagt, vi hade en fantastisk uppbackning under sommaren från våra stora sponsorer som verkligen har visat otroligt hjärta för klubben, och vårt medlemssamtal gick från 1500 medlemmar till nästan 8000 här. Så jag menar, vi har haft en fans och en stad och sponsorer som verkligen har visat otroligt stort hjärta för föreningen, och det tror jag är absolut på ett ekonomiskt plan, men jag tror energimässigt det de skickade in under sommaren, det har varit ovärderligt för organisationen.
Ja, jag tror att det är många sportchefer där ute i Hockeyallsvenskan som stirrar avundsjukt mot Jönköping. Men skulle du säga att det är ett fiasko om HV71 inte tar sig tillbaka till SHL den här säsongen? Med tanke på den platå ni står just nu på, etta i grundserien, ni får välja i kvartsfinalen. Alltså, det är mycket som talar för er just nu.
Ja, som sagt, jag har otroligt stor respekt för de andra slutbeslagen som vi kommer att få tampas med. Vi har skapat oss de bästa förutsättningarna. Om man vill kalla det fiasko eller misslyckande, det är ju, det är en hårfin linje hela tiden. Vi har ett uttalat mål, otroligt starkt uttalat mål från dag ett, att vi vill tillbaka till SHL. Och, hittills så har vi skapat oss de bästa förutsättningar vi kan skapa så här långt genom att vinna serien och ge oss en hemmaplansfördel. Men nu kommer vi in i matchrum 7 och det är som sagt jäkligt små marginaler hela tiden. Men går vi inte till SHL så det misslyckande är det utifrån att vi har en tydlig målsättning att gå dit, helt klart.
Mm. Den här frågan har jag ställt till både Torsten Ingvesson och Henrik Gradin. Det är så att jag vill ha tre rubriker från er, och nu är du ju den sista gästen i podden, och du ska också få prata om säsongens MVP, säsongens tränare och säsongens sportchef i Hockeyallsvenskan 21-22, men med förutsättning att du inte får välja någon från HV71.
Oj.
Och här får du ju lite betänketid såklart också. Men om vi pratar spelare som du tycker har utmärkt sig och kanske varit mest värdefull för sitt lag i konkurrenterna.
Hos konkurrenterna. Nu håller jag på att säga två, men det skulle jag inte göra, utan det var ju en. Vad ska vi dra till med? Någon som jag tycker har imponerat. Jag måste ändå säga att jag tycker det är, och det var inte HV71 fick jag inte ta, va?
Nej.
Jag drar till med Henrik Björklund i Karlskoga. Häftig spelare som levererar år efter år, tycker jag. Jag tycker han har också någonstans, tycker jag att man ser han som en jäkla målskytt också. Jag tycker faktiskt att han, ju mer jag ser han, så inser jag att han är jäkligt duktig tvåvägsspelare också. Han har mer än bara ett målskytte, tycker jag.
Ja, bra val. Kjell Baljor blev det trots en del skadebekymmer, vilket imponerar. Men kanske han som... nu följer inte du med HV nästa säsong. Jag tänkte säga, då är det han du värvar först då när HV-försäljning kommer. <Så väl. laughs> Ja, vi får se hur det blir med den saken i alla fall. Men säsongens tränare, om du inte får säga Tommy Samuelsson.
Säsongens tränare säger jag... Jag tycker Karlin har gjort en jäkla resa. Det anspelar lite grann också på fjolåret. Jag tycker han har gjort det bra när han varit i Västervik. Någonting hittar han. Han har fått, jag tycker Modo spelar ett frejdigt spel. En bra ishockey. Så någonting har han hittat där i varje fall. Jag känner inte Karlin alls egentligen, och hur han arbetar eller någonting. Den förmånen har jag inte haft. Men jag tycker utifrån om man tittar på när de spelar hockey, så tycker de gör det bra.
Är Modo den största utmanaren om SHL-biljetten, som du ser det?
En utav dem.
Jag frågar om det är den största, inte en av dem.
Utifrån tabellplacering och att de kom tvåa, så ska det ju vara så.
Ja. Rimligt svar får jag ändå säga.
Tack.
Och sen ska vi se vem du singlar ut här som säsongens sportchef och Hockeyallsvenskan då.
Ja, men då väljer jag både baserat på i år men också tidigare i år, så får Torsten min röst där.
Vänta här nu. Har ni snackat ihop er?
Ja, men jag tycker han...
För vet du vad han svarade?
Svarade han sig själv också eller?
Nej, han svarade Johan Hult.
Nej, men jag tycker dels är en otroligt sympatisk person tycker jag. Jag tycker han är otroligt duktig. Men jag vet också att han och jag jobbar inte så. Vi spelar bägge hockeyallsvenskan, men lite olika världar. Jag som den lite mer bortskämda med otroligt bra förutsättningar. Och han gör otroligt mycket av inte lika... ja, men vi har ju fantastiska förutsättningar, så är det. Och det blir jag imponerad av. Jag tycker han gör otroligt mycket bra saker på, och har gjort det under många års tid.
Ja, jag håller med. Han förtjänar ett större erkännande i Hockey Sverige för det han har gjort för BIK Karlskoga sedan 2012. Men jag vill ha en reaktion på det att Torsten sa Johan Hult, säsongens sportchef i Hockeyallsvenskan.
Ja, det får jag buga och bocka och tacka Torsten för det. Men som du säger, vi pratade ju med varandra igår kväll då, innan. Så jag ringde han och frågade om han skulle prata med dig också, eftersom det var fler. Sådär.
Ja, det är bra. Avslutningsvis här då. Vilka väljer ni helst i kvarten? Det blir ju något lag från play-in, kan jag tänka mig.
Precis, och vi sitter väl och utvärderar nu. Vi har ju chansen att välja på de fyra lägst rankade då. Och det är någonting som vi får sitta med i och börja förbereda nu och titta. Vi har inte tagit något beslut idag än. Vi kommer också följa matcherna här i det närmaste play-innet och samtidigt utvärdera sakerna runt omkring. Det blir lite också svårt ibland för säsongen har också varit lite... Vi får påminna oss själva om vi tittar på när vi går igenom olika motstånd som kan bli aktuella för oss. Om vi tittar som AIK så tror jag att vi hade spelat klart mot dem någonstans tidigt i november. Vi har inte mött dem på 4 månader. Så det händer rätt mycket under en säsong på 4-4,5 månad. Så där får vi påminna oss själva och backa bandet lite och göra våran research ordentligt på varje aktuellt lag innan vi tar några beslut. Så.
Vem är det som har sista rösten här då? Vi säger att, det här är ju hypotetiskt, men Mora går vidare och Västervik också från play-in. Sen sitter Tommy Samuelsson och säger, ja men jag vill köra Mora. Stillman säger Mora och sen Termell, Västervik. Är det du som kommer in då med den sista avgörande rösten?
Nej, jag kommer absolut vara med och diskutera. Sen tycker jag nog att våra coacher som, de kommer få ha otroligt mycket att säga till om det. Så enkelt är det. De har en känsla och ligger lite närmare motståndet och även våra egna killar än vad jag gör. De kan det speltekniska hos våra motståndare bättre också. Sen vill jag gärna vara med och diskutera, men coacherna kommer ha otroligt mycket att säga till om i det beslutet.
Mm. Johan Hult, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast där och berättade lite om säsongen och slutspelet som alldeles strax drar igång. Det är vårväder ute och det är snart helg. Alltså det kan inte bli så mycket bättre än så här.
Nej, som sagt, det är, som vi sa innan, det är fantastiskt ändå. Slutspelshockey kan vara förknippat med det här, med härligt vårväder, men så är det. Så vi ser fram emot 6-7 härliga veckor nu förhoppningsvis.
Ja, och bara så att inte någon misstolkar, det är ju den här lilla hockeybubblan vi pratar om. Rådande världsläge är ju såklart väldigt oroande och beklämmande och fruktansvärt att följa. Men om vi bara tar den pölen som vi verkar i, jag och Johan Hult och alla andra i Hockey Sverige, så är det slutspel och kval som stundar, så det ser vi fram emot.
Exakt så.
Johan, det är nästa vecka. Du har gått och väntat i flera månader på det här, det är den stora festen. Det kanske också blir lite av det här är inte så jag har tänkt fråga, men jag tar upp det nu lite snabbt. Är det lite av en tryout för dig också inför kommande arbetsintervjuer kanske? Jag tog upp HV till SHL.
Ja, det är som sagt, jag hade varit vansinnigt glad om vi kunde avsluta på topp. Men jag hade nog varit ännu gladare för för föreningen, fans, sponsorer, ledare och spelare nere liksom, och hela organisationen som verkligen har lagt hjärta och själ i det här. För dem är jag nog enormt mycket mer gladare än för min egen skull. Därmed inte sagt att jag kommer vara otroligt glad och stolt om vi gör det här. Men som sagt, föreningen kommer först.
Snyggt. Bra avslutande svar tycker jag. Återigen, stort tack.
Tack så mycket Adam.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet av Hockeypuls podcast. Det kommer 2 nya episoder nästa vecka. Hoppas att ni hänger med då. adam.johansson@expressen.se som gäller för gästförslag eller funderingar eller tankar. Eller så finns vi även på Instagram under Hockeypuls. Så, då tackar vi för oss och de här 3 sportcheferna som jag intervjuat och så önskar vi er en trevlig helg.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Gran.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.